Henrik Jansson vid Läns- och Riksnytt fick ett hedersomnämnande i guldkassetten-tävlingen nyligen som TTF, taltidningsproducenterna, anordnar. Reportaget heter I fjällen får själen plats. Vi möter Ida Östlund i Nackareservatet på en löptur med både ledarhund och en ledsagare.
Den som kommer springande i Nackareservatet är Ida Östlund. Hon är ute på en dagstur och har både ledsagare och ledarhund med. Hon värmer upp inför sommarsäsongen när hon brukar ge sig ut på längre vandringar. Och då ofta i fjällkedjan.
Men det är ju inte det bästa intresse på ett sätt när man inte ser. För det blir också ganska mycket frustration att jag skulle ju till exempel vilja testa att gå hela fjällkedjan. Det kallar de för gröna bandet. Det är 130 mil. Men det är en sak att få någon som kanske vill gå en vecka än någon som vill gå 2,5 månad.
Eller så får du ordna liksom etapper så att du kan lösa
av. Ja, men precis. Men det blir liksom meck och rodd.
Ja.
Och sen ska man ju också, när man är med någon så länge, klicka på något plan att man... För man blir ju extremt liksom nära varandra och jag blir ju också extremt beroende. Varenda gång jag behöver gå på toa måste jag ju liksom, vart kan jag gå?
Vi hittar en brygga där Ida och hunden Gonzo får svalka sig efter löpturen.
Det här var ju en rätt spurt, alltså går det oftast så här fort när ni tar det fram eller?
Jag tror du hade tur och såg oss när det var nedförsbacke.
Ja. Och du har hunden med dig ute. Brukar du ha det när du hajkar?
Ja, men den är med ibland. Just nu ska jag faktiskt min nuvarande hund gå i pension. Så att jag väntar på en ny. Så att nu får han vara med ibland på lite kortare turer och sådär.
Och du har ju ledsagare med dig.
Om jag ska långt då måste jag ha med mig någon. Om jag inte går längs grusvägarna hemma i Jämtland.
Just. Ja, du har planer för sommaren också med att ge dig ut, eller?
Ja, jag har några turer inbokade. Jag ska bland annat gå Padjelantaleden. Och sen ska jag gå någon sväng i Jämtlandsfjällarna. Jag brukar säga att det känns som själen på plats där. Och det för mig är ett sätt att vara liksom mindful. Jag är inte den här typen som kan sitta och meditera. Men om man går på i ett stenröse och inte se, då kan man liksom inte tänka på någonting annat än vart ska jag sätta nästa steg.
Oj, ja, man hittar en pinne där som man leker med. Härligt. Ja, det är väl lite svalkande att vara nere i.
Ja.
Du har fötterna i också så här.
Ja, det är jätteskönt.
Vad tycker du är roligast med det här?
Det är att utmana sig själv och få känna de här vidderna och få slita lite och få... Jag gillar känslan att vara på väg. Framåt. Ja, det vet jag inte. Och det blir det här fokus på det väsentliga. Röra, äta, sova, få skydd. Ta sig fram.
Mm.
Det är så himla mycket intryck och skit i våran liksom, vardag i stadsmiljö. Så att och bli trött i kroppen men samtidigt få vila huvudet. Det är någonting med det som tilltalar mig väldigt mycket.
Får man vara ensam på de där lederna eller möter man mycket andra vandrare?
Om man går på de allra största så möter man ju människor absolut. Men det går också, man kan vara själv en hel dag också. Och allt är ju relativt. Man möter ju inte lika många som på Götgatan på Södermalm direkt. Även om det är mycket folk.
På den här en mil långa eftermiddagsturen är Ida utrustad med bara en lätt ryggsäck som inte innehåller så mycket mer än några liter vatten, snacks, mobiltelefon och hennes vita käpp. Och så har hon två stycken stavar med sig. Den ena sitter just nu ihopfälld på ryggsäcken och den andra ligger på bryggan medan ledarhunden kyler ner sig i sjön. Den utfällda staven håller hon mellan sig och ledsagaren när de springer. På så sätt kan de navigera och Ida märker snabbt om det går uppför eller utför. Idag är det Mats som ledsagar, en bekant till Ida som är ultramaratonlöpare, trots sina 65 år och delvis synfältsbortfall.
Det som Ida säger, man lär sig ju efterhand vad man måste säga till om. Om som sagt vad det är stenar, stockar, rötter, hängande blad, grenar och sånt där. Men i övrigt då när jag ser att det här underlaget behöver jag inte säga någonting, ja, då får man kan man prata om annat istället.
Då kan Mats eller prata och jag är tyst.
Just det är som har radion
jag
på.
Jag flåsar och Mats pratar.
Jag ser, Ida har ju, hon ser ju inte något problem när vi är ute. Liksom. Hon snarare söker ju upp ibland områden där hon vill testa och gå. Där det är till och med svårt att gå för seenden. Och då får man ta med henne dit och hon klarar det galant. Liksom. Det är otroligt positivt inställd till det här med att vara ute i skogen och gå. Det är jättekul.
Ja. Ja, men till exempel, jag har inte gått upp på Kebnekaise, det gör ju många. Dels, jag vet inte om det kanske inte lockar mig supermycket, men man kan ju börja med att gå i Hammarbybacken och känna hur känns det.
Just.
Och hur är det att gå på klipper 30 meter innan man börjar liksom och ge sig, lära känna sin begränsning och sin ork och sin kapacitet sådär.
Just. Och du är då inte så mycket för att klättra upp för utan mer liksom gå och vandra eller?
Ja, men jag har varit upp på Helags 2 gånger. Mm. Det är ju superhärligt. Men det blir något annat än att gå eller jogga på fjäll. Så jag vet inte, jag tror jag mer lockas av att flytta mig längre sträckor. Mm. En uppåt sådär.
Ja, och här går
det är ju verkligen väldigt mycket stenbumlingar på slutet. Det är ju egentligen ingen stig, det är bara en massa sten
ja,
som man ska klättra över.
Ja,
det är stort gigantiskt stenröse.
Det här med att hitta ledsagare som kan följa med och motionera, det är inte så lätt, säger Ida.
Ja, men det är ju alltid det som är kruxet. Jag pluggar nu i 3 år, så då har jag haft långa somrar. Men när man är beroende av andra så är det ju ett krux att få till. Och ofta kan det finns, jag har rätt många kompisar som kan tänka sig att gå liksom 2-3 dagar och sådär. Det tycker många är ganska härligt. Men när man, jag vill ju testa på att gå liksom längre turer.
Ja.
Då blir det en annan sak.
Ja, då måste man ju tänka på att ha med sig mat för turen och vatten och sådär. Eller om man inte går till någon stuga då.
Ja, precis.
Brukar du ha med tält och så eller brukar du bo i stugor?
Ja, men det var lite olika. Förra sommaren då gick jag en tur på 10 dagar. Då hade vi med tält, men alltså finns det en stuga då bor jag ju oftast hellre i den. Så bekväm är jag ju ändå.
Jo. Jag tänker på också, du är blind.
Ja.
Och alltså, att ha med sig grejer, det kan ju vara svårt om man är seende liksom och ha ordning på alla grejer. Hur, har du något knep eller?
Mm. Ordningsamhet är inte min starka sida överlag, men jag brukar försöka ha i liksom olika påsar. Och det bästa sättet är ju att ha med sig så lite grejer som möjligt. Både för tyngdens skull framförallt, men också verkligen ha det absolut mest nödvändiga.
Du sa påsar och sådär. Är det så att man håller liksom ett facke alltid liksom bara de där grejerna i? Eller?
Ja, jag brukar prova det så att jag har sådana här vattentäta packpåsar. Så i den här har jag sovsäcken och extra trumpor och i den här har jag, ja, vad är det nu, kanske mobilladdare. Och...
Ja, precis. Vad är det för grejer som man liksom verkligen måste ha med sig och vad är direkt överflödigt liksom?
Men man måste ju ha med sig så att man kan hålla sig varm och torr och mätt. Men man behöver ju liksom inte 5 par strumpor utan man kan ju ha 2 par. Ett, så att man har ett par som är, man kan ha behöver på natten och sådär som är torr och sen får de som är blöt och äckliga på dagen de får torka över natten.
Men kan du tvätta medan du är ute om du är ute många dagar sådär? Eller får man liksom?
Man får stå ut. Jo, men ibland kan man ju lyckas skölja. Man kan ju skölja in och bäck och liksom sådär. Det är ju någon stuga ibland men då är ju ullkläder bra, de luktar ju ofta mindre än syntet. Sen får man försöka tvätta sig själv i sjöar och bäckar och sådär.
Ja, jag tänkte på det, vatten då. Kan du fylla det längs vägen eller måste man ha med sig allt? Eller?
Ja, men än så länge i våra svenska fjäll så går det ju bra att dricka vatten. Och det är mest där jag har gått. Så att jag brukar inte... Man bär med sig liksom det vatten man behöver. För man får kolla på kartan hur långt det är till bäckar och sådär. Men jag har aldrig gått. Jag har behövt bära med mig flera liter.
Ida beskriver sig själv som ganska nördig med att hålla igång utomhus. Förutom att springa och att vandra så åker hon gärna skidor. Och i höstas var hon på ett läger i Vålådalen i Jämtland med ledarhundar.
Så då var vi 7 ledarhundsförare. Det var fantastiskt.
Nu tänker jag, det blir lite extra då. Du måste röra med dig foder och så om du tar med hunden ut på vandring.
Ja, precis. Så att, det är väl därför jag inte... Dels har min hund inte varit superpigg. Så att, då har jag burit hans mat. Så där, så då, därför har inte han fått följa med på de här långa turerna heller. Men det finns ju också klövjeväskor man kan ha. Men då gäller det att träna upp hunden för det successivt också.
Det betyder att de har dem över ryggen då?
Precis, ryggsäck. Mm.
Men, och sen då med att sätta upp tält och så, då, är det något, kan du det?
Jo, men jag har väl lärt mig mitt tält. Men det är också en sak att sätta upp det på gräsmattan hemma när det inte blåser någonting. Och att sätta upp det på ett fjäll när man är hungrig och trött, så man håller på att dö och det blåser och regnar. Då är jag glad att jag har med mig någon som har ögon som funkar.
Mm. Ida tar fram ett äpple och äter och säger samtidigt att den bästa maten på en längre vandring inte är färsk frukt utan torkad mat.
När jag är ambitiös och orkar, då brukar jag torka egen mat. 1000 gånger billigare och också väldigt mycket godare. Kan man bara ta sin vanliga mat man har gjort hemma och lägga i ugnen över natten. Eller i en så här tork, speciell torkugn också. Det mesta går faktiskt att torka. Det gäller ju att ha små bitar. Och så där. Men linsgryta har jag haft med mycket. Och chili con carne. Och...
Så får man bara liksom koka upp vatten och fylla på när man är på plats. Och hur är det då? Då har du så här spritkök eller med det?
Ja, gas.
Och då, men då är det, alltså fixar du det utan att se? Det är ganska svårt eller?
Jo, men det är lite läskigt. Mm, det gäller att den står på ett ställe så jag kan ställa dit och föra lågan över gasen och sådär. Eller ja, eld för att tända på den. Och sen är det ju också att lyfta av och när det kan vingligt. Så att det funkar, men ja, jag brukar oftast inte göra det själv.
Och, men som sagt, och du hade redan planerat nu i sommar. Jag tänker så här, om det är någon som lyssnar på det här nu då och vill själv ge sig ut lite i sommar. Alltså, då kan man ju göra det lokalt, men... Hur långt ifrån behöver man planera? Du behöver inte boka kanske boende om du har tält med dig. Men om du ska bo i stuga, då måste man väl vara ute i god tid?
Ja, det är väl lite... Nu, under pandemin så var det ju stundvis väldigt fullt. Men vissa av de här STF-stugorna som finns, de behöver man... Och vissa får man inte ens boka i förväg. Men vill man vara helt säker så kan det ju vara bra att boka. Och det finns ju liksom... Till exempel Jämtlandstriangeln är ju en klassiker. Då går man mellan 3 fjällstationer som är liksom hög vandrarhemstandard skulle jag säga. Men ändå går man på Karlfjället med 16-19 kilometer liksom på varje dag. Då. Så det var där jag började och tyckte att det var jättehärligt. Sen med all fysisk rörelse... Ju härligare det blir, desto mer man har tränat, desto lättare blir det ju.
Så det är jobbigt i början, men sen blir det roligare?
Ja, men och om man också har motion i vardagen så är det ju lättare också när man väljer sig ut. Och att inte packa med sig för mycket grejer. För ju tyngre man har, desto jobbigare blir det också.
Är det därför det är bra liksom att provgå så här då? Att man är ute lite och ser hur känns det med den här packningen efter en dag? Liksom?
Ja, men verkligen. Och det kan man göra hemma. Där man bor, bara liksom stoppa ner några flaskor med vatten i en ryggsäck och känna hur känns det att ha 10 kilo på ryggen. Om man går i 20 mil så gör ju 10 kilo eller 7 kilo ganska mycket per steg i viss många mil.
Just, så inte så mycket äpplen då med i ryggsäcken i vanliga fall.
Jag får en gång.
Ja, precis. Ja, men det kanske funkar om man skär dem i skivor.
Ja, det blir toppen. Ja.
För den som inte är så van men vill börja ge sig ut på vandring så kan det funka att boka övernattning i till exempel en fjällstuga och göra dagsturer utifrån den. Och det är också bra att förbereda kroppen på att gå i terräng, hur van man än är, säger Ida.
Ofta finns det ju elljusspår och sådär, så det är ju alltid bra början att träna och gå lite på ojämnt underlag. För ofta vi som bor mycket städer, man är liksom van att gå på asfalt. Och jag brukar säga att det tar ett tag, även om man är ganska van, så tar det någon dag innan kroppen liksom fattar vad det är som händer. Mm. Så man blir liksom bättre och bättre på att gå där det är knöligt. Och sen att inte se och att man snubblar ju hela tiden, det ingår liksom.
Men vad ska man tänka på? Alltså då tänker jag att det är viktigt att ha bra skor liksom. Ska man ha olika par skor med sig också, eller räcker med ett par och hur ska de vara?
Det där med skor är ju också det är lite ideologi det där. Jag personligen går i liksom trailjumpadojor hela tiden på fjället, så att jag har inte kängor och sådär. Jag tycker det blir svårare att gå då. Man känner underlaget.
De här är mjukare förstås.
Ja, men det är liksom grepp under.
Ja, de är ju väldigt gummi liksom.
Precis. Men då går jag också i blöt hela dagen om fötterna. Så det där får man ju känna lite själv.
Just det. Vet du, var någon som pratade om att man kan sätta fötterna i plastpåsar. Ja. Och så i sådana där. För då håller de ändå torrt.
Precis. Det finns många tricks.
Har du brukar köra det eller?
Nej, jag kör hellre med så att jag är blöt om fötterna. Och så byter jag om på kvällen så att jag har torrt då. Men jag är varm också av mig så.
Aida Östlund ska alltså gå Padjelantaleden på 16 mil i sommar. Men förra året var hon på en 25 mils vandring under 10 dagar. Och även om fjällen är favorit för Ida som tycker om vidderna, så bor och pluggar hon i Stockholm nu.
Men här i Stockholm har man ju både Sörmlandsleden som utgår från Björkhagen, och sen finns det Upplandsleden och Roslagsleden. Och något som jag verkligen kan rekommendera är också på skärgårdsöar. Där brukar de ha så här fina små grusvägar och väldigt inte bilar och sådär. Sen när jag går så har jag också alltid stavar. Och när jag vandrar i liksom på stigar och sånt, då går jag bakom ledsagaren som håller i staven. Så håller jag i en stav och så har jag en stav i min högra hand.
Och stöttar dig på det.
Precis. Mm. Så att jag får tre ben. Så den blir liksom både käpp som man känner lite med och också liksom balans. Och så har jag en sån här, så att den går för länge, så att i nedförsbacke kanske man vill ha lite längre och i uppförs lite kortare.
Just, ja, det är så här, vad kallar man det, teleskopvariant. Ja,
om hon inte kan gå hela gröna bandet på 130 mil så vill hon ta Kungsleden på 40 mil framöver. Hon håller generellt samma tempo som seende, mellan 2 och 3 kilometer per timme i fjällterräng.
Förra sommaren gick jag med ett gäng. Du var inte vana fjällvandrare, men jag var ju verkligen inte den som sinkade då. Förutom när det blir riktigt jättestenigt. Eller att man ska över någon bäck och så. För då måste man ju liksom 30 centimeter fram, en sten. Alltså då måste man ju verkligen...
Ja, då blir det ju fokus. Ja. Ja. Men då går vi upp lite här i skogen.
Ja, här skiljs våra stigar åt för den här gången. Ida Östlund och ledsagaren Mats. Och så ledarhunden Gonzo som i sommar ska bli pensionär, och så sällskap åt en 11-åring med synnedsättning.
Här är ju mycket rötter, nu ska jag lyssna.
Det är uppför och det är rötter. Rötter och uppför. Och lite sten. Och sen är det uppför. Hyfsat platt. Lösa grenarna.